Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej! Den här rösten tillhör Tom Jerry Boman. Och det här är faktiskt det första avsnittet utav musikpodcasten Dill och Duva. Och ingen är mer glad än jag att du lyssnar just nu. Var du än ligger, står, går eller springer. Eller hur du nu vill lyssna på den här podcasten. Som du redan förstår så har du hittat den här på Acast och det är där jag kommer att hålla till. Acast, appen Acast kommer även att gå och lyssna på webben på Acast. Det är bara att söka på Dill och Duva eller så kan man bara söka på Dill och Duva på Google till exempel. I det första avsnittet så har jag träffat och pratat med Jocke Åhlund. Ni vet killen som brukar ha björnmask på sig i TDBs och ja, som ni känner igen från Caesar's Palace och massa andra grejer. Han har ju producerat Sveriges största artist till exempel. Han har gjort regisserat några utav Sveriges viktigaste musikvideos. Det är lite sånt där som vi ska prata om eller Jocke ska berätta om. Framförallt ska han berätta om var allting började någonstans. Så jag hoppas att du hänger med hela vägen till slutet. Det här avsnittet av Dill och Duva är inspelat i Jocke Åhlunds studio vid Norra Bantorget. Men vad säger ni? Ska vi köra igång? Första avsnittet av Dill och Duva, Jocke Åhlund.
Och det var någon som frågade mig, kan inte du hålla föredrag typ så här? Då känner jag så, vad fan ska jag snacka om liksom? Jag har ingenting att säga. Men sen när man väl kom upp och typ så här började snacka, började nyss, började liksom, man hittar en liten tråd så börjar man dra i den. Så visst så att man hade ganska mycket att komma med ändå liksom.
Ja.
Får se, det kanske blir samma sak nu. Ja. Eller så blir det en jävligt kort podcast.
vi får se. Jag tänkte börja med en fråga så här. Gott kaffe.
Det svarta guldet.
Ja, ja, härligt. Mm. Dina senaste 24 timmar, hur har de varit? Vad har hänt?
24 timmar. För 24 timmar sedan var jag på väg. Nu är vi i min studio.
Ja.
Och för 24 timmar sedan var jag på väg hit. Och sen satt jag här och jobbade med en låt. Ganska många timmar tills klockan blev typ 11-12. Igår kväll. Sen efter det så kände jag att jag behövde vädra ut skallen lite eftersom jag hade suttit här och lyssnat på skithög musik i liksom många timmar. Så jag tog en promenad hem. Vi är på, var är vi nu? Norra Bantorget och jag bor på Söder så jag gick liksom genom stan i den där snö, blandade regnet.
Mitt bland alla festande människor.
Ja visst, hem. Det känns jävligt skönt. Det var så här, vi kunde lyssna på. Jag gick och lyssnade på en podcast i mina lurar och var så här som typ i min egen lilla bubbla fast ändå mitt i allt det där.
Ja, ja.
Som liksom gick och iakttog alla ungefär som man var en så här osynlig alien som gick runt så här. Jag var liksom på en helt annan planet än vad de runt omkring mig var liksom.
Ja.
Helt nykter och liksom helt in i min värld liksom. Och så gick jag hem Det var ganska fint, skönt. Kom hem, kolla lite på Louis CK. Gick och la mig. Alltså vi går igenom hela 24 timmar ända fram tills nu.
Typ. Ja, ja, det är bara...
Okej, okay, så mycket som är ganska sent. Svårt att varva ner liksom på något sätt. Så jag kom in, typ, inte i säng för en typ två ändå eller något sånt där.
Är du nattmänniska?
Jag är lite weird. Jag kan typ bli jävligt trött. Jag kommer in i så här perioder när jag går och lägger mig så klockan 10 på kvällen.
Mm.
Och det är jävligt skönt. Mm. Men om jag inte liksom, det är så här, jag brukar säga att man ska ta olika sömntåg. Det går ett tåg, har man missat det eller måste man liksom vänta på nästa? Och så om man typ tar ett, om man går, antingen går och lägger mig typ 10, 9, 10 tidigt, men är jag vaken efter det, då kan jag vara vaken till typ 2, 3 för det mesta.
Ja.
Men sen är jag inte, ja, där typ 2, 3, då börjar jag tycka det känns creepy att vara uppe. Det är för mycket demoner ute då. Det är liksom, det är inte, då känner man så här, nej.
Du är inte sån som brukar sitta här i studion så här liksom hela nätter,
nej, usch,
och komma,
nej,
in i liksom.
Nej, inte längre. Nej, jag har skippat det på senare år.
Du körde med
så... Jag har så många sådana nätter, så det har jag liksom gjort min kvot där.
Du, är du mer en sån som försöker skapa så här 9-5 eller har någon sorts fast så här, nu
jag
går
har
jag dit,
ett sånt
så.
Liv, alltså jag har ett sånt liv. Jag går och lämnar min dotter på skolan och sen så går jag hit. Så jag är här oftast liksom 9 på morgonen.
Ja.
Och så kör jag liksom tills jag måste gå och hämta henne.
Mm.
Och det är typ 4-5. Men mina bästa timmar brukar alltid vara, känner jag, direkt när jag kommer hit. Men så här, jag brukar gå från Söder hit liksom, ta den här promenaden, tar 30-40 minuter så här, då, och då börjar man liksom så här tänka på massa saker och så. Så det är nästan att man så här typ springer hit de 20 sista metrarna liksom, för man har fått så här bråttom och bara sätter på datorn, man vill ju liksom så här snabbt få in någon idé som man har liksom haft.
Ja.
Och sen så precis innan man ska gå också, så känns det som att man så här oftast, nej, får man så här skitbra massa fart och så kollar man på klockan, fuck, jag måste dra, och så liksom går man ena foten ut genom dörren och andra foten är fortfarande, eller medan ena handen fortfarande är liksom på keyboarden på datorn liksom, medan man så här savear det sista liksom projektet och så här.
Känner du att det är så här att du är rädd att missa någonting? Nu kanske jag missar den där grejen som kommer att bli brak-hitten liksom.
Definitivt är det så. Inte hitten kanske, men bra grejer.
Ja.
Definitivt är det så, för jag vet ju att det är så. Alltså, ta med, jag är så, funkar så i alla fall. Ta inte jag den idén när den kommer, så finns den aldrig mer.
Så är det väck liksom.
Ja, men det är ju liksom, det är som snöflingor så här.
Mm.
Om den faller till marken och smälter, det liksom kommer ju aldrig mer tillbaka. Det är ju något, så är, jag minns inte saker. Jag spelar in något så här fickminne kanske eller någonting liksom. Ja. Då är det lugnt.
Är det...
Men det är liksom så, det är, jag har tappat så mycket såna, det är liksom bara, det får man bara vänja sig vid. Det
kan du gå för,
man får hoppas att det kommer fler nya liksom.
Jag tänkte på just en sån där sak. Marcus Krunegård berättade att när han hade nu sin senaste skiva, så han blev ju av med sin dator på något flyg eller någonting, där hela skivan var på datorn, alltså alla texter och allting. Den kom liksom inte fram, de lyckades slava bort hans dator på flyget. Hur skulle en sån sak kännas för dig? Skulle du bli knäckt utav en sån sak om du hade gjort någonting så här, här har jag lyckats prestera något jättebra och sen, nu är det väck, nu får jag börja om från början. Hur skulle du känna dig?
Det är lite dubbelt. Det är lite både och. Det var någon gång så här typ nu innan jul när jag gick hemifrån så här, jag skulle gå ner och handla. Jag bor skitnära affären liksom, så det är ingen lång promenad liksom. Men jag skulle gå ner och handla någonting, och så hade jag satt tänt ett ljus hemma. Och så tänkte jag, fan, jag måste släcka ljuset så här innan jag går ner och handlar. Och sen så tänkte jag, fuck it, jag låter det stå på och brinna. Fan, vem bryr sig typ om min lägenhet brinner? Det kommer vara lite skönt också. Du vet, så här, alla, bara bli av med allting. Ja. Och så var kommer jag på efteråt, jävla hänsynslöst. Det var ingen hemma hos mig.
Nej.
Men jag tänkte så här, det var lite dumt för grannen och så vidare.
Ja.
De kanske inte känner likadant. Ja. De kanske inte vill att deras lägenhet skulle brinna ner. Men jag tänker, det kan vara lite befriande också.
Att få,
du vet,
om,
jag har sett det gamla fotot så här, klassiska på typ Gandhi, alla Gandhis ägodelar.
Ja.
Det är ett par tofflor, två par av hans runda glasögon och ett litet tygskynke. Det är allt han äger typ i hela världen. Jävla friheten då. Det är ju äkta frihet.
Extremt. Alltså om man tittar runt här.
Ja, det här är ju hemskt.
Tvärtom här inne i studion.
Verkligen. Helt hemskt.
Men samtidigt...
Aha, egentligen någonstans mentalt går jag runt och bär med mig allt det här. Vart jag än är.
Ja.
Undra på att jag har dålig hållning.
Hur skulle du känna om det här brann ner?
Skönt.
Allting?
Ja, sorgligt men skönt. Då skulle jag kanske börja helt. Du kanske skulle få mig äntligen bara byta karriär.
Ja.
Börja på posten istället eller någonting. Bara göra något meningsfullt. Nej, men jag vet, det, både, det har faktiskt hänt mig en gång också. Att det blev inbrott här. Och de snodde hela min, liksom, min stora hårddisk. Mm. Liksom. Helt idiotiskt. För det hängde så här guror på väggen som kostade så jävla mycket mer. Men de tog datorn liksom, jävla nötter. Men... så då försvann en jävla massa grejer. Jag hade inte backat upp heller eller någonting.
Nej.
Helt crazy faktiskt.
Och det var bara liksom att köra igång igen och känna liksom.
Det känns ju lite hemskt.
Ja.
Det var som så här, också någon gång på, för många år sedan typ, när vi var ute på turné med Caesar, så hade vi liksom hela våran backline, alla instrument, allting i en så här, packat i en så här trailer liksom, och så parkerade vi trailern på något hotell eller vad fan det var, och så kom man och snodde hela trailern med allt. Alltså alla mina så gamla vintage gitarrer med favoritförstärkare, alla pedaler, you, vet, you name it, så gammalt klassiskt Ludwig trumset, allt. Bara borta, och det var liksom så här, det finns ju inte på världskartan om man ska få igen de grejerna. De det var ju bara på. Det svider lite alltså, det gör det, men samtidigt så jävla töntigt, det är bara skit, det är bara prylar.
För det, alltså, liksom, du är ju i dig själv. Det där, det är bara saker.
Men det är annars sagt, på ett sätt i och för sig, det som hände Marcus, det är liksom mer, det är värre att tappa bort idéer.
Ja.
Det är en del av dig själv typ.
Ja.
Det är därför jag tycker, det är därför jag vill spela in. Det är viktigt att dokumentera.
Alltid liksom.
För det blir som en slags dagbok också. Det blir som en del av ens liv som har torskat den. Det blir som en helt 2-3 år av ens liv som är helt borta. Så man säger, jag kunde lika gärna hoppat över och leva de åren. Du kunde kunna skita i de åren, helt bortkastade. Det finns inget dokument. Jag kan liksom inte gå tillbaka. För jag är inte sån. Jag har inte så jävla bra minne. Men därför är det bra. Så ibland, jag är så anal som att jag sitter och typ pillar i mitt eget navelud. Typ. Men jag liksom kollar så här gamla skivor som jag har gjort ibland. Ja. Så jag går tillbaka och kollar lite. Okej, det här var den personen som jag var då. Liksom, typ när jag gjorde den här skivan. Och...
Ja.
Så det är ju intressant. Det är som dagboksanteckningar. Det svider ju mer än att torska en jävla gura. Liksom, eller något. Även om det är den finaste guran ever. Så jag känner så mer och mer på ålderns höst att det är fan bara skit. Det är bara stoft. Liksom.
Det är bara prylarna.
Ja.
Det är det du gör med dem som blir något som har bevaras.
Ja, om ens det.
Det får vi hoppas att det är i alla fall. Du, jag tänkte lite nu. Du var inne på Caesars där. Hur började, har du något, kommer du ihåg när du började med musiken? När du första gången till exempel tog upp en gitarr eller liksom kände, shit, här hände någonting.
Olika steg, olika levels av det är det ju. Alltså när jag var liten, typ så här, första gången man liksom lärde sig att lägga på en LP-skiva själv på farsans stereo liksom, och så här, tog hörlurarna, la på ett album liksom, ett vinyl LP med Stones, och så här, satt med, just sitter med hörlurar också, så här, blir helt liksom helt omsluten och inne i liksom det där soundet, den världen liksom. Det var ju definitivt en så här, avgörande ögonblick. Det var inte att jag själv musicerade, men det var ett avgörande ögonblick som fan.
Men kände du väldigt tidigt att så här, jag vill göra någonting själv, jag vill det här kommer att vara för mig liksom.
Jag skrev musik typ själv tidigt också, hitta på egna låtar så här. Det känns för vissa, jag känner ju folk som musicerar som är jätteduktiga musiker, mycket duktigare än mig. Men som inte har det där att de fattar inte hur fan kan du göra en låt? Var kommer det ifrån? Typ så här, för mig har det alltid varit så här, det är helt naturligt, typ så här, man hittar på grejer typ så här, ungefär som man ljuger ihop en historia eller liksom fabulerar liksom, eller fantiserar ihop en teckning eller liksom. Det har alltid liksom varit helt naturligt för mig, så jag är liksom van vid det, kanske lite bortskämd, jag vet inte. Men jag har gjort det sen jag var liten liksom. Och sen har det blivit mer och mer liksom organiserat kanske och kanaliserat åt vissa håll, men med allt, om man tänker så på det, så har jag alltid liksom kommit ut saker.
Nu är vi, när du är väldigt liten, vad hette gatan du växte upp på?
Alltså, växte upp, det var vad heter det, i Bagarmossen på Bielsvägen. Växte upp. När jag föddes bodde mina föräldrar fortfarande inne i stan. De bodde ute i Kristineberg då. Eller, det är inte stan heller, men det är lite mer centralt. Och sen flyttade de ganska snabbt ut i Bagarmossen. Så därifrån att jag var typ 2 år eller något sånt där. Och tills jag
blev flyttade hemifrån typ. Så bodde jag i Bagarmossen.
När du tänker på Bagis nu, vad har du för känsla?
Ja, det var mest dåligt typ. Det är rätt skit faktiskt. Det har ju blivit nu med någon slags nya Liljeholmen typ, eller så här, är på väg att bli i alla fall, lite så här hipsteraktigt. Precis. Och skönt, ja. Och där är lite
det var inte det då.
Nej, det var mycket liksom hårt. Det var så här liksom sniffare som hängde jämt vid liksom nere vid centrum och folk som satte eld på olika vindsförråd och källarförråd och satt och liksom sniffade och rökte braj bakom jumpasalen
utan att egentligen göra någonting. Alltså liksom.
Nej, men det fanns folk som gjorde saker också. Mm. Det fanns det absolut. Alltså det fanns typ så här folk som var kreativa och liksom det hände grejer. Man kunde så här vara på ungdomsgården där och liksom det fanns band. Det var hela tiden musik så här, folk spelade i band. De som var liksom i min ålder, de som var lite äldre, de spelade i band liksom, och det fanns konserter, det gjordes konserter i skolan typ. Den grejen var ju bra. Alltså inte bara att allt var skit. Jag hade ju liksom fortfarande en del av mina så här närmaste bästa vänner har ju liksom hängt med från jättelänge tillbaka, från ända från därifrån liksom, som jag fortfarande räknar bland liksom mina närmaste polare.
Vad var det första bandet du spelade i?
Första, det var nog typ ett litet hårdrocksband som vi hade typ som hette Victory, som repade i musiksalen. Vi fick låna musiksalen i skolan på rasterna i högstadiet.
Det var hårdrock?
Ja, försökte göra hårdrock. Jag vet inte hur fan det lät egentligen, men jag tror inte det var så jävla hårdrockigt kanske. Vi hade så här, influenserna var typ så här Judas Priest och Iron Maiden liksom typ. Många sångare var inne på Motorhead, men det tyckte jag var, det hade jag inte alls fattat då. Tyckte det var alldeles för så här hårt och slamrigt, och fattade ingenting av det. Och jag gillade ju Pistols typ då och så där också. Så det var alltid någon så konstig mix där med så här punk och hårdrock. Det var liksom inga skiljelinjer mellan det för min del. Det tyckte jag bara var så här cool. Båda grejerna var coola liksom.
Punken känns ju som att den har hängt kvar i hela din liksom, som någon liten röd tråd i nästan alla saker du gör.
Ja, kanske.
Det känns som att det är, var det en...
Alltså punk är liksom såhär, det är som att man har fått någon jävla herpesvirus i kroppen, det går aldrig ur.
Nej.
Det är alltid där, det kan blomma upp lite då och då, så här, men det går aldrig, det finns alltid kvar i blodomloppen.
Ja, bra. Men hur gick det med bandet? Kom ni utanför?
Nej, vi tyckte ju att det gick svinbra för oss.
Ja.
Alltså du vet, vi tyckte att vi var så här på gång verkligen, att vi hade så här, fan vad det går bra. Nu snackar vi, jag gick i 7:an, man var 14 bast.
Ja,
sånt. Men vi tyckte ju vi var riktigt fan vad det, vi började rulla på liksom. Vi fick vara med i någon radioprogram, och så här lokalradio.
Ja.
In i intervjuer och spela våra låtar och så här. Vi gjorde inga skivor förstås, eller liksom släppte ingenting. Jag kommer inte ihåg om jag spelade in och demos. Vi hade gig liksom. Spelade på ungdomsgården, men för oss var det så här big time, ungefär som det skulle kännas för mig nu. Att göra en spel med typ Les Big Bird i Sydney.
Ja.
Så kändes det för oss när vi fick en spelning i Björkhagen på deras ungdomsgård. Och det är nästa tunnelbanestation från Bagarmossen där vi bodde typ. Liksom. Så vi gjorde ett gig i Björkhagen, Björkhagens ungdomsgård. Det var några andra 14-15-åriga kids och tjejer och killar där som vi inte kände igen. Som inte gick i vårt plugg, som stod i publiken. Det tyckte ju vi var liksom hur big time som helst.
Ja.
Så jävla mighty. Och sen, största av allt, det var ju några polare som vi hade då som... Som var lite 2-3 år äldre än oss. De var tjejer som hade ett häftigt band och de var lite så inne på Velvet Underground och sånt där som vi inte alls hade, tyckte det var skittöntigt. Jävla gubbmusik typ. Vi gillade Judas Priest liksom. Velvet Underground skittöntigt tyckte vi. Men de tyckte vi var typ så här gulliga, därför vi var som typ lite punkare, snedstreck hårdrockare och hade vårt lilla band och så här. Våran gitarrist var ganska duktig, våra sångare var så här ganska, ja men cool liksom. Han skämdes inte för att typ så här posa och hade så här, du vet, nit armband som gick liksom från handleden upp till armbågen liksom med nitar och så här skinnhandskar, sin morsas så här, du vet, skinnhandskar på sig på scen och Motörhead t-shirt så här. De tyckte vi var gulliga. Så de frågade om vi ville spela så här på deras fest. Ja, fan, sure, det kan vi göra, så vi så här. Den var inne i stan, den var här inne vid Hötorget, och liksom då i stan, det var helt så här mytisk mark för oss. Vi var ju bara ute i förorten, vi liksom bara stan, det var ingen, vi kunde lika gärna åka till New York typ och spela. Det var så wild för oss. Vi spelade in på Hollandagatan på någon jävla lokal som de hade hyrt. Och de så här stod, du vet, det var så här, de var ju så här riktiga stora punkare. De var kanske så 16-17 år, de drack bärs. Och vi fick bärs på den här festen. Och det var typ så här, kanske, ja, men lätt typ så här, en av våra första fyllor.
Ja.
Och fick bärs. Du vet, spelade inför så här, de som var lite äldre, de så här spottade på oss som så här punkarna ska göra när de gillar något så här, du vet. Vi spottade tillbaka och bara fuck you jävla punksvin typ så här. Och det, du vet, det var typ, det var så magiskt för oss. Det kändes som vi hade liksom åkt på en världsturné när vi hade gjort det gigget. Så liksom det var där man mätt, det var liksom lite annan måttstock på framgång då, men det kändes som det var typ största kicken ever. Jag liksom, det låter önskar som att jag kunde känna så inför någonting.
Ja, det nu. Låter ju som nu när du berättar det. Du skiner ju upp hela du.
Ja, att det, är så här, det var ju liksom den första. Jag kommer ihåg när vi åkte hem, du vet, liksom. Vi åkte hem på tunnelbanan, jag och min polare. Jag hade på mig så här, du vet, så här nätbrynja som var lite så här sönderriven och så här trasiga, trashade jeans och lite nitarmband. Så att man hade åkt in och köpt på punktshop här inne vid T-centralen liksom så här. Och vi liksom så här åkte hem från gigget så här, på tunnelbanan, gick ner i Hötorgs tunnelbanestation. Vi var så jävla liksom uppeldade. Vi var liksom helt bara, du vet, hade fått dricka lite bärs, några så här tjejer som var några år äldre hade liksom gillat oss och bara, du vet, så här, det var helt crazy, du vet. Det finns ingenting jag skulle kunna göra just nu som skulle kunna toppa den känslan jag hade. Nej. Då.
Det är väl ofta så med den första, många saker man gör första gången eller när det händer, just den grejen, att det är väl det som hela
livet. Spänningen är att jag ska kunna liksom surfa på en lavaström ner för Etna samtidigt som jag tagit 4 LSD-tripper och liksom, du vet, det spelar ingen roll. Jag skulle aldrig kunna känna likadant.
Hela livet går ut på att försöka återuppleva den första, ja, den första kicken.
Liksom. Som en hårspundare typ. Man tar första hårskicken, är skitskön, och sen blir det aldrig
lika roligt efteråt. Sen går det bara neråt.
Ja, allting går bara ut på att jaga den där första kicken. Liksom.
Ja. Men efter det här bandet sen, vad hände? Vad kommer det sen i
men vi i hade det där bandet ganska länge. Eller länge med den tiden som åt mätt länge. Det vill säga typ alltså hela högstadiet. Och sen splittrades vi lite när alla liksom började gymnasiet och så här. Då var liksom kommit till olika gymnasier, skulle vi sluta hänga liksom det lilla polargänget som utgjorde det där bandet. Sen gymnasiet, ja, då liksom fan, då hade jag redan börjat liksom. Då började jag redan så här typ, jag spelade tillsammans med Glenn som var första trummisen i Teddy Bears och Patrik Arve och liksom. Ja, det var redan den grejen då. Eller vänta, låt mig tänka nu, fucking hell, vad hände här? Hade vi kvar det? För vi bytte namn också på det där första hårdrocksbandet från Victory. Vi hette Agent Orange ett tag. Det ser ju häftigt, det där häftiga napalmet som de hade i Vietnam. Eller något kemiskt stridsmedel typ så här. Det tyckte vi lät häftigt, lite mer punkigt. Jag tror att det var min idé att vi skulle heta det. Och det blev sämre och sämre faktiskt, det där bandet. För det, ju mer vi typ lärde att spela, ja, det blev lite mer så här invecklade, lite mer komplicerat, ja, så här, det vet. Fälla som jag tror många går i så här, man försöker liksom
man försöker bli bättre och bättre.
Man börjar
bättre,
krångla till det liksom bara för att man kan typ. Det
så för att visa upp så här, kolla här,
ja,
nu.
Kolla vad vi kan spela nu, så jävla onödigt. Så jag tror vi blev ganska lite mer så här pretentiösa typ. Vi hade någon låt som hette så här Moon Tan. Oh, solbränd av månsken. Så här, fattar du vad deep? Du vet, så jävla töntigt. Så det blev sämre och sämre där typ under gymnasiet. Sen lade jag av med det. Under gymnasiet kommer jag inte riktigt ihåg vad jag hade för olika konstellationer med band. Det var ett tag när jag inte var i något band. Mm. Så jag drev runt lite. Jag spelade tillsammans med Robin Keller, som jag hade börjat hänga med lite grann. Som jag vet inte om jag blandar ihop kronologin här eller någonting, men Robin Keller som hade Slaves tillsammans med, det är Nino Kellers brorsa. Nino som spelar trummen med Caesars och Les Big Bird. Vi hängde, han och jag hade någon band ihop. Så var det någon finsk snubbe som spelade trummen ett tag och så här. Vi hade någon replokal på Frysen, men hände typ inte mycket med det bandet alls. Vi hette något så här Septic Meat Grinders eller något så skittöntigt. Men vi gjorde aldrig något eget gig eller någonting. Men sen så började jag spela med Skull, alltså det som sen blev Teddy Bears.
Ja.
Och då var ju liksom grindcore som fan. Det var liksom jag spelade bas genom en typ så här Marshall stack. Och sen var det en till basist som hette Jansa, och sen var det Glenn på trummor som var första Teddy Bears trummisen, och Patrik Lindqvist som sjöng. Och vi, ja, det var här var liksom typ så här sent 80-tal, tidigt 90-tal. Mm. Så att samt när alla så här dödsmetallscenen och det där grindcore-scenen började hända i Stockholm liksom.
Det är någonstans här också nu när vi är slutet av 80-talet. Du har någon sorts roll i Stockholmsnatt också.
Ja, men eller det var nog innan. Det var nog det var innan. Så här typ precis... Ja, något 2-3 år innan jag typ så här joinade Skull.
Ja.
När kom Stockholmsnatt ut? Jag vet inte, något år på den. Var det 87 kanske eller något sånt där? Ja, för det här när jag joinade Skull, det var typ 90 liksom, eller något sånt där. Ja, men jag var med i Stockholmsnatt också. Det var något så här weird. Det var några... Jag och min polare bara typ så här... gick och hängde typ på tunnelbanan och så kom det fram någon till oss. Så de tyckte vi såg häftiga ut.
Känns som att väldigt många i en generation var med i den filmen någonstans.
Ja, kanske. Det var inte så många som var med i den. Alltså, men, eller?
Liksom. Jag bara tänkte alla statister och allting liksom. Det känns som att de liksom fångade in.
Ja, det var ju liksom Stockholm då. Det var ju så här, alla som var med i filmen var typ så här kids som hängde in i Stockholm.
Ja.
Så det är väl på något sätt så här, om den filmen har någon slags kvaliteter annat än som så här, komiska kvaliteter så kan man så här, det var ju ändå någon slags så här, just på det sättet att den så här, den kändes jävligt fake typ tyvärr.
Ja.
Men det hade kunnat bli så annorlunda om man inte hade liksom försökt styra. Det kändes för mig. De hade ingen fingertoppskänsla alls för hur det verkligen var.
Alltså, de hade ju någon sorts idé om att om vi gör en film som handlar om våld så ska det bli mindre våld, vilket gjorde att det blev
tvärtom. Det fick ju värsta motsatsen.
Varenda kid överallt, jag vet själv att man skulle lära sig göra de här jävla run.
Ja, det har jag hört. Den historien har jag hört tusen gånger. Folk som liksom uppe i någon jävla biograf i Skellefteå eller någonting, man aldrig hört talas om att slåss förut.
Nej,
sen går och ser den där, sen kommer alla ut från bio med råtaggade ska börja träna taekwondo och börja spöra varandra.
Ja, det hade helt...
Grattis, Stefan Hildebrandt. Bra. Job well done.
Helt fel. Ja, men vi går tillbaka till musiken. Skall är vi in på och sen så
Just det. Sen började Skall spela och sen hoppade jag av Skall. Och när jag hoppade av Skall, då kom Arve med. Och då... joinade jag igen sen efter ett tag. Då hoppade den basisten av Jens. Den andra, då var det liksom Arve, Patrik Lindqvist, Glenn och Jens. Som Jens som spelade bas då. För han spelade bas först i Skall och sen spelade han basen. Sen hoppade han av och sen, då kom jag in igen. Då var det Patrik Lindqvist på gitarr, Patrik Arve på sång, Glenn på trummor och jag på bas. Mm. Och då gjorde vi liksom så här, spelade vi in en ny demo som sen blev vår första singel på Dolores. Och så tänkte jag, fan ska vi släppa singeln? Men nu, vi byter namn. Vi måste ha något bättre namn. Vi heter inte Skall längre. Vi ändrade lite stil. Arve kom med. Det hände lite saker så här. Då byter vi namn till Teddy Bears. Och släppte vi den där singeln på Dolores. Den första singeln, Women in Pain.
Mm. Varför blev det namnet Teddy Bears? Har någon koll på det? Eller var det
bara det var så att vi gillade Elvis. Arve gillade Elvis som fan. Jag gillar Elvis, jag gillar så här Phil Spector. Phil Spectors första band hette Teddy Bears. Och sen var det liksom fortfarande lite i det här vi alla var så jävla skulle vara så jävla hårda och tuffa liksom. Det var ju så här jävligt allvarligt och alla hette så här saker som liksom Death Killers och Vomitorium och liksom allt hette något som skulle låta så här läskigt och farligt typ. Och då var vi anti mot det liksom.
Men här någonstans också, då blir det Teddy Bears. Ni är väldigt mycket, det låter ju inte som det låter idag om man säger så.
Nej.
När bytte det? Eller när kände ni liksom, är det väldigt mycket längre fram eller är vi...
Det beror på vad vi är nu. För vår första skiva, liksom vår första album. Jag vill säga så här, vi... När vi startade vårt band, vi kom ju liksom någon slags rötter som var typ så här death metal, grindcore, hardcore. Vi gillar liksom Bad Brains, Dead Kennedys, liksom sånt där. Snabb liksom punk och hardcore. Fast och det här är ingen efterkonstruktion. Vi gillade ju verkligen i allra högsta grad samtidigt, exakt samtidigt så gillade vi Public Enemy och Kraftwerk precis lika mycket som det. Mm. Och det är liksom helt annat. Men däremot så liksom det vi inte hade, vi hade inte liksom, vad ska man säga, den teknologiska kunskapen för att skapa sån musik. Vi hade bara gitarr och trummor liksom. Mm. Mm. Vi visste fan knappt hur man spelar in det liksom. Så vi försökte typ, jag kommer ihåg att vi hade med en DJ i bandet liksom. Det hade vi redan på våra första album liksom, våra första EP till och med. Första singen hade inte han kommit med än. Men sen kom han med ganska snabbt. Och det var ju för att vi ville försöka få in andra element, andra sound. Och liksom han stod och scratchade. Och vi kommer ihåg att vi så här stod i repokalen verkligen så här, och lyssna på en Public Enemy-låt eller lyssna på en Kraftwerk-låt och sen försökte liksom spela det så att det skulle låta så med våra jävla distade gitarrer och trummor och bas liksom så här. Och jag menar det, jag tyckte det var, jag tycker så här, jag tyckte det då, jag tycker det fortfarande idag att det var så här coolt att det, för vi ville inte bara liksom låta som allt annat eller bara ta en färdig formel så här. Ja men okej, Dead Kennedys är bra. Vi gör en Dead Kennedys kopia band. Jag ska inte säga några namn, men det är liksom, finns jävligt många band i Stockholm och Sverige och säkert resten av världen också, men vi tyckte så här att vi var så jävla mycket bättre än alla andra band för att de gjorde just det. De tog någon så här liksom amerikansk eller engelsk förlaga och bara rippade det liksom. Det kändes så jävla bra. Vi kände så här, fan, varför då liksom? Vi från Stockholm, men vi, fan, vi kan ju vara mycket bättre än de andra banden. Vi kan liksom göra vår helt egen grej. Vi behöver inte liksom härma någon sound. Det är klart vi försökte härma Public Enemy, men med våra instrument. Så att, du vet, så här, det blev ändå en helt egen mix av stilar. Så här, det blev som vi tyckte lät fresh. Liksom. Sen kan man ju säga att det var mer eller mindre lyckat resultat ibland. Men liksom, vi försökte redan där. Sen liksom... jag vet inte varför den kom liksom, den här uppfattningen att liksom vårt sound bara plötsligt bara flippa och blev elektroniskt. Vi har alltid
det är nog
haft
när man ser det utifrån kanske.
Ja, eller när man för mig har allt varit en sån naturlig del av grejen och bara växt fram mer och mer liksom. Det som man kan tycka på ett sätt är lite så här, jag vet inte. Det är väl mer att det är så här, de här liksom punkelementen är mer som bortträngda. Mm. Nu. Förut var det en mix av allt. Nu är det mer så här, kanske finns kvar någon slags liksom element av punkighet i någon så här attityden eller liksom uttryckssätt, men inte rent soundmässigt. Det är inte så mycket punkgitarrer liksom, eller skramliga live-trummor eller så här 168 bpm liksom trummor.
Nej, det är inte på det. Men det är ju någon sorts, det blir, om man ser det, eller som jag kan känna, det blir ju någon sorts så här disco-punk nästan. Ja. Någonting sånt. Att det finns fortfarande kvar. Det var det jag menade innan med det här. Du har liksom haft någon sorts röd tråd nästan. Att det,
jag älskar punk som är liksom så snabba gitarrer och allt det där. Den energin är helt fantastisk. Mm. Men det är ju coolt om man kan försöka hitta den energin på något annat sätt kanske.
Ja, det kanske är mer energi.
Som jag tycker så här, du vet, man kan höra Crass. Det är ju fantastiskt. Men Crass är Crass och det gjordes för 30 år sedan. Mm. Det känns inte relevant typ att göra sån musik nu. Nej. Man måste försöka igen så här, hitta på något. Jag tycker inte det, för mig är inte det, och det är nog går igen i allt, fan. Det känns inte, det räcker inte för mig att bara låta som något annat band som jag gillar.
Nej.
Man måste försöka göra sitt eget uttryck liksom.
Annars det är så lätt. Kopien, liksom.
Ja men vissa Kraftwerk är skitbra, det är så lätt. Vi kan kopiera dem. Mm. Försöka vara en lite EPA-variant av Kraftwerk. Mm. Men det är ju liksom helt keff typ. Det är ju varför det finns redan ett Kraftwerk och de är bäst. Ingen kommer toppa liksom dem ändå.
Precis som du sa innan, den tanken är ju den grymmaste tanken att tänka, vi kan sitta här i Stockholm och göra musik som hela världen bryr sig om. Varför ska vi inte göra det?
Ja, verkligen.
Istället för att tänka, ja men det där händer bara i New York eller Los Angeles.
Och så kan man en dålig kopia ifrån Sverige av ett New York sound, men fan bryr sig om det. Mm. Det är mycket viktigare och bättre att liksom typ ta vara på det som är unikt för oss och det vi kan bidra med liksom. Men det tror jag folk i Sverige börjat haja på senare år. Det var nog inte så jävla mycket så då. Men det känns som att på senare år folk behajar i Sverige att det vi har som är svenskt och det som är unikt är någonting som man ska odla, inte typ skämmas för.
Att vi har fått, vi har liksom fått ett självförtroende på något vis.
Alltså i och med att liksom fler och fler svenska artister har liksom verkligen lyckats utomlands, också att man hör så här, att det de får uppskattning för, det är inte så här, åh fan vad häftigt, ni låter nästan som om ni var amerikaner. Utan det låter så här, fan vad coolt, för det folk letar efter mycket nu är liksom också så här, alla vill höra något nytt. Alla vill höra något häftigt som låter som någonting man inte har hört förut. Och då blir det så här, fan, det kommer från Stockholm. Det låter lite exotiskt typ. Så, eller ja, jag vet inte, men jag tänker så i alla fall. Det är
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi fortsätter där lite med, sen kommer ju Caesar's Palace.
Ja, det var ju typ, alltså det var inte som att de följde efter varandra. Det var ju också så här, det pågick samtidigt typ. Mm. Det var ju liksom... det känns ju som så här, Teddy Bears, det var ju liksom ett visst sorts uttryck och sound ändå så här, och även om det var en mix av olika stilar och så här, så finns det ändå inte plats för riktigt allt i det liksom. Jag vill säga typ, jag Caesars kom ju ut mer av att så här, jag lyssnade på typ, ja men så här, typ, ja men garage rock från 60-talet och liksom så här, ja, helt enkelt sånt. Mm. Och så den punk, fast punk 60s punk typ. Mm. Alltså hela det där Back from the Grave prylen och allt det där, det var ju liksom väldigt mycket vårt sound i början. Mm. Så Back from the Grave, Billy Childish, Headcoats, sånt var ju vi svinimpade av när vi drog igång Caesars. Och vi också så här, David spelade ju redan basis. Vi hade liksom, vi ville ha med David. Det var mer så här, Sesso och jag. Sesso frågade mig, ja men ska vi, kan inte du vara med så här, kan vi inte fixa, för han hade ett soloprojekt innan. Men han ville typ så här, men vi gör ihop ett band istället så här. Och så gjorde vi det, så tog vi in, jag tog, ja perfekt, vi kan ta med Jens och David. Mm. De är schyssta och så här, som jag ändå hängde med typ. Mm. Men David kunde ju bara spela bas tyvärr, och jag spelar ju också bas, vad fan gör vi då? Ja men vi måste ha en gitarrist. Ja men jag får börja spela gura då. Vi får testa så här. Så jag kunde inte spela gura bra alls, utan det var jävligt primitivt. Mm. Men jag fick lära mig helt enkelt allt eftersom vi höll på liksom.
Och det bidrog ju lite till hur det lät kanske.
Eller ja, liksom, definitivt. Så här, absolut.
Soundet är alltihop liksom.
Absolut. Och sen plus att jag började skriva låtar då på ett helt annat sätt. Jag var ju alltid med och skrev låtar i Teddy Bears också, men det var nog första gången jag började skriva låtar till Caesars där, till våran första typ... ja, EP som vi spelade in. Liksom, då började jag skriva så här, låta så här mera... Vi hade liksom, en grej som vi aldrig hade med i Teddy Bears, det var aldrig några melodier typ då på den tiden. Det var ju bara väldigt så här rytmiskt och det var liksom... Även om det gick snabbt som fanns, var det ändå så här rytmiskt och mycket beats och liksom... Det hade mycket mer energi och rytmer att göra. Det var inte så jävla mycket melodibaserat. Och framförallt var det så här dissonant och liksom... Det var inte... Men så här, när jag började göra grejer till Caesars, då var det mer så här typ liksom ackord och melodier. Även om det lät jävligt skramligt så i början, men det var ändå så här, jag började skriva låtar på ett helt annat sätt, kommer jag ihåg. Mm. Och så här hittade bara, åh fan, det här är ju ganska, det går ju, jag gör ju grejer som jag själv gillar faktiskt. Du vet, så här, typ, det här tycker jag lät riktigt bra så här.
Men då satt du ju där med två stycken, var med i två band som det gick väldigt bra för. Har det någon gång blivit, alltså blev det någon gång någon sån här liksom konkurrenssituation eller så här, shit, hur ska jag hinna? Eller det flöt in i vart annat?
Nej, inte riktigt. Det har inte riktigt konkurrerat. Det var liksom, det hade varit, nej. Det har inte alltså, riktigt, det har aldrig varit tal om liksom, att det liksom en så här typ. Nu har det ju varit så här, vi gjorde ju till exempel låten Punk Rocker, den spelade vi in först med Caesars. Och sen med Teddy Bears liksom. Men annars har det inte varit så mycket liksom så här att Caesars hade så annat sound ändå liksom.
Det var jag tänkte mer så här liksom i huvudet att man har en begränsad tid på något vis.
Ja, liksom, det, det var ju inte dumt av mig egentligen. Jag borde ju typ istället kanske mer bara fokuserat på den ena eller den andra grejen. Men det har aldrig varit min styrka direkt så här. Fan, jag har alltid för många hjärnor i elden samtidigt.
Du vill vara på gränsen liksom till att det här, nej, det här är knappt så det går.
Det är inte så överlagt utan det är nog mer bara som så att jag har svårt att hålla mig liksom borta från sånt som jag tycker är kul. Det blir liksom, så blir det så, ska vi göra det här? Ja, men det är klart vi ska göra det. Fan, måste vi göra. Fast jag borde ha sagt kanske så, nej, vi kan inte göra det. Jag
fast måste, det är alltid roligt att säga
jag måste
ja,
liksom fokusera på den här grejen liksom.
Det är ju roligare att säga ja.
Ja, det, framförallt om det är bra roliga grejer liksom, ja. Så här, så jag ångrar ju inte att jag har gjort liksom något.
När allt det här händer också så gjorde du ju några du gjorde några musikvideos.
Ja, det också. Ja, precis. Som du också. Inte räckte typ med
till Broder Daniel och Refused och Noise Conspiracy och sådana grejer. Vad har det gett dig?
Jag har alltid gillat typ film jävligt mycket. Och varit intresserad av det liksom. Jag gick ju till och med så här, typ i gymnasiet gick jag någon så här muppad linje på Södra Latin där man fick filma och liksom editera och sånt där. Jag ska inte påstå att jag har någon så här formell utbildning på det sättet. Jag har ju ganska mycket lärt mig själv av att hålla på med det liksom bara. Men jag har alltid varit inne på det så här, och fotografera liksom, tycker jag så fotokonst överhuvudtaget är asmäktigt och liksom jag gick på en konstskola, höll på att måla och teckna typ så här, samtidigt där typ efter gymnasiet gick jag 2 år på en skola liksom och, men film var liksom, jag tyckte alltid film var jävligt kul, men sen så kom vi in på att när vi skulle göra en Teddy Bears video så vi gjorde först en video till, vår första video som vi gjorde var Taken by Surprise. Då var det en polare till oss som hette Johan Brisinger. Han gjorde den videon. Vi tyckte väl så här typ att även om vi hade varit där och hade jävligt mycket åsikter och petade och bestämde så hade vi inte kontroll över liksom hur slutresultatet blev. Så vi tyckte vissa saker var bra och andra saker var töntiga typ med det, hur den blev. Så vi var ju så styva i korken. Vi tyckte men nästa video gör vi helt själva. Så nästa video vi gjorde efter den, det var nog Purple Rain. Vi gjorde en cover på Purple Rain till en samlingsskiva som Dolores gav ut då. Med massa så här, jag tror Fireside var med på någon låt och Randy, ja lite så här, den tidens så här hardcore band och liksom så här var med, gjorde en cover liksom hela plattan Purple Rain med Prince. Alla band gjorde liksom en låt var så det blev Purple Rain skivan fast med massa olika covers som en tribute skiva eller vad fan man ska säga. Och vi gjorde då titelspåret Purple Rain. Och då gjorde vi en video till den som jag och Claes regisserade själva. Sen gjorde vi någonting mer. Vad fan gjorde vi mer? Ja, just det, Step On It blev typ nästa video. Som också var jag och Claes som gjorde så här. Och sen så började vi liksom så här. Sen tyckte vi att vi kunde det här med att göra videos typ så här.
Har du någon sån här, har du någon drömlåt eller drömartist du skulle vilja göra en video till? Som du känner så här.
Jag är trött på det där nu att göra videos till andra. Hellre förverkliga mina egna idéer liksom. Om jag ska lägga ner så mycket energi på det, om jag ska lägga ner så mycket energi och tid på det, på någon annans grejer, det blir energi och tid som jag tar från mina egna projekt. Och det är lite så jag ser. Det är mer och mer så nu. Jag är typ så här, du vet, när vi snackade om att jag var här igår till klockan 12 på kvällen, det var en lördag kväll. Andra var ute och söp och var med sina familjer, whatever. Jag är här typ, för jag är så här, jag vet inte vad det är, om jag känner att jag har en ålderskris eller någonting på sista tiden, men jag känner bara varenda fucking minut är dyrbar, du vet. Jag kan dö när som helst. Jag måste bara göra den här plattan och den här plattan och den här plattan och den här plattan liksom innan. Så jag åtminstone lämnar efter mig någonting bra.
På tal om att dö förresten, var det i den här studion? Du ramlade i trappan?
Ja, det är trappan som är här ute.
Och höll på och...
bröt nacken. Ja, jag hade fan kunnat dö alltså. Det är hemskt att tänka på.
Du fick åka ambulans och hela...
Ja, men skämta inte. Det var jag bröt nacken helt enkelt. Slog upp. Jag har ju som ett ärr som går här från liksom näsroten hela vägen upp till skalpen. Liksom här. Det syns inte så mycket, men det var liksom... Ja. Fan var det 25 stygn eller något jävla skit. Och... jag vaknade upp på någon jävla bord där med en stark lampa i ansiktet, låg på rygg liksom. Och de sa till mig att du måste ta det lugnt nu, för du har brutit nacken. Ligg still typ. Jag bara, jag kan inte ligga still, jag kan inte ta det lugnt. För jag fick så jävla adrenalin kick, eller vad man ska säga där. Så jag bara, ni får ge mig någon spruta eller någonting. Så fick jag väl någon jävla hästsparksspruta där och tuppa av igen typ. Och sen... Ja, det var helt mardrömsaktigt. Alltså, det var som någon jävla avsnitt av ER eller någonting. Fast bara det att jag var där inne i det.
Mm. Hur har det påverkat dig?
Det är så konstigt, för att det har inte påverkat... Det påverkade inte mig så mycket i början, tror jag. Jag gick omkring med så här stödkrage på nacken i typ 4 månader. Mm. Sov mer än allting. Och alla sa till mig, du hade sån jävla tur, du hade kunnat dö, du hade kunnat liksom sitta i rullstol. Och jag vet inte om jag liksom insåg allvaret, inte ens då, tror jag. Men däremot så tror jag någon så här, nu några år efteråt så här börjat sakta sjunka in typ liksom. Så här, kanske också i kombination med att man börjar bli gammal liksom typ. Att man inte är liksom, man vet att man börjar... Någonstans börjar sakta sjunka in i ens tröga jävla hjärna att man inte är typ odödlig, att det inte kommer vara för alltid liksom. Ja, men så här, polare och släktingar och sånt som har gått bort och liksom så här. Döden liksom gör sig påmind. Men det är väl bra på ett sätt. Jag menar, förhoppningsvis liksom uppskattar man väl livet lite mer.
Och det är där du känner liksom, just det som du sa innan, att
nej, jag har inte tid med någon jävla skit liksom. Nej,
varje minut räknas liksom.
Nej, jag har inte tid med någon skit. Jag måste typ utnyttja den tiden som jag har.
Mm.
Så känner jag nu för tiden.
Du var inne på också bandet, du har ju band som heter Smile.
Mm.
Mm. Med Björn.
Mm.
Hur kom det där till, och hur, vad är tanken med det, eller finns det någon liksom känsla i det på något sätt som du...
Ja, det är ju liksom mer, det kommer av att liksom jag och Björn, jag kommer inte ihåg hur fan vi lärde känna varandra från början. Jag undrar om det inte var så bara, han spelade ju keyboards med Caesars. Vi hade ingen keyboardist i Caesars, eller utan vi spelade keyboards. Nino kan spela piano, Sesse kan spela lite piano, jag spelar lite grann. Så på skivorna gjorde vi så. Och sen, men sen live kom vi på att vi ville ha en keyboardist med oss liksom, spelade orgel och så. Så då hängde Björn med oss och var med oss på turnéer och så här. Så lärde vi känna varandra, tror jag. Han och jag. Men sen så var det bara, vi kom på att vi ville göra någonting tillsammans bara. Och kom på den idén, det var jävligt skönt. Mycket av Smile och idén med det är också typ att vi hade... Att studion Atlantis som finns, som är typ en av de sista liksom... kvarvarande, riktigt så här grymma, analoga... liksom schyssta studios som finns typ i Stockholm. Många av dem där är liksom stängt ner och klappat ihop när, under de senaste typ 10-15 åren så här. Det finns inte så många kvar. Det finns Decibel, Atlantis, jag glömmer säkert någon. Sen har Benny Andersson byggt upp sin lyxstudio där nere på Skeppsholmen också. Mm. Så här. Men det finns inte så många kvar som det fanns förut. Många har fått klappa igen, och Atlantis har alltid varit så här ställe. Och Janne som har Atlantis, som är tekniker där och sköter stället. Så mycket av grejen var att vi ville vara där också. Så Björn och jag sa, men ska vi inte boka några dagar, bara vara på Atlantis, och så spelar vi in grejer, så bjuder vi dit lite så här kompisar, så här duktiga musiker och människor som vi kanske saknat att hänga med, som man skulle vilja jobba med. Det var liksom en social grej också, att liksom...
Och skön ingång att skapa någonting som är ett band som inte är ett band liksom. Just den här, alltså, gå med sina polare på något sätt liksom, bara det som blir, det blir liksom.
Ja, men jag kommer ihåg sen när jag började hålla på med musik, att det kändes så jävla liksom, det här med att göra en skiva, det var så svåråtkomligt, vad man ska säga. Det var så här, det var som att man måste typ först måste man få ett skivkontrakt med ett skivbolag, och sen skulle de liksom tycka vad man skulle göra med. Men nu är det liksom så här, det har verkligen blivit så här mer och mer totalt nu när vi sitter här i min egen studio. Jag kommer hit, jag gör saker totalt efter mitt eget huvud. Så liksom hela den där do it yourself grejen som från början var liksom min första kontakt med punk och så, att ta kontrollen själv över liksom hela, alla steg i processen. Men inte ha något jävla skivbolag, så inte sitta någon jävla gubbe bakom en skrivbord och säga åt mig när jag ska spela in, vad jag ska spela in eller hur det ska låta. Och de första kontakterna man hade som med skivbolag, de har ju lämnat R. Du vet, man är ju liksom jävla skitgubbe, han övertygar mig att mixa med den där idioten, så därför låter min första skiva inte som jag vill att den ska låta och hit och dit så här. Så mer och mer har ju hela, under alla år man har jobbat med musik, har ju varit en stor del av grejen har ju varit att mer och mer ta kontroll över liksom alla led i processen. Och det är ju frihet totalt. Sen kan man ju annars inte skylla på någon annan heller om det går åt helvete eller så. Men
kan du känna någon press i det här? För det är ju bara dig själv du har att lita på liksom.
Ja, det är ju, det kan det definitivt vara. Det, är, alltså, det kan ju vara så att, att man känner att det är svårt att avsluta grejer och sånt. Därför att det är ingen som säger när det är klart.
Det var lite det du var inne på det där när du började, eller nej, förmodligen de flesta musiker börjar, att först är man kass och sen blir man bättre, och då vill man väldigt gärna visa upp det där, sina tekniska skills.
Och sen, är det lätt att snöa in i också så här, nu typ när man sitter och jobbar mycket i datorn, man har så mycket möjligheter att putsa och fixa och dutta. Så där, jag har faktiskt funderat på det helt ärligt, om jag skulle göra en sån setup liksom här i studion, att återgå totalt till så här 8-tracks analog bandspelare liksom, bara för att komma bort från den grejen
där det liksom inte går att fixa så jävla mycket.
Ska inte gå och ändra typ så här, spela in på det sättet bara, nu så här är det. Det som är nackdelen med det är ju att det kräver också att man är lite mer, antingen måste man vara väldigt förlåtande med misstag och sånt där. Det är ju inte så jävla big deal tycker jag. Man kanske måste planera mer innan också så här, hur det som är, om man är så rastlös och bara vill säga fan, jag har en bra idé här, så spelar man in den skit snabbt. Då fördelen med en dator är att man kan återkomma till den idén sen. Då har man fått in den först när man har den där hastigheten, man har farten uppe liksom. Inspiration uppe, spelar man in det först. Men man kanske inte har, man har det är som en så här explosionsenergi som dör ut sen ganska snabbt. Nu har fått in en idé. Sen jag orkar inte ta den hela vägen in i mål nu. Men jag har i alla fall fått in den första idén här. Då kan man alltid återkomma till den sen. Och liksom och göra den helt färdig. Så man kan, i bästa fall kan man få liksom bägge världarna lite grann. Fast det som är risken är ju att man sen i nästa skede och nästa skede att man polerar för mycket och liksom tappar bort den där ursprungliga grejen som man hade. Men då annars är risken också att om man inte skulle smälla in den första idén då, utan om man i det läget skulle säga okej, men sätt ner, ta några djupa andetag, planera, hur ska resten av låten, hur ska det utveckla sig, hur ska vi fortsätta fullfölja det här, då kanske man tappar energin redan där, då skulle det inte bli någonting överhuvudtaget. Så det är knepigt.
Nu kommer du tillbaka till den där grejen igen, att du är rädd för att bra idéer ska försvinna.
Ja, ja.
Hela tiden.
Men det är någonting som man har blivit tvungen att vänja sig vid, att, att bra idéer försvinner.
För det kommer ju det kan komma nya idéer.
Det kommer ju nya som tur är.
Ja.
Och det är så här, så många gånger när man så här, ofta när jag liksom typ lyssnar på så här gamla grejer man har gjort så här, man kan lyssna på någon låt och man bara, hur fan kan jag skriva så här bra låt? Hur fan kan jag göra det? Jag kommer aldrig mer kunna skriva så här bra. Jag kommer aldrig uppnå så där grym låt igen liksom. Det kommer aldrig gå. Jag kommer aldrig få till en sån bra melodi igen. Jag tänker man fuck. Ja, ja.
Har du haft perioder någon gång när det har varit så här, när det helt har låst sig, när de nya idéerna känns som att de inte kommer?
Ja.
Alltså någon sorts motsvarande så här skrivkramp liksom.
Men jag har en jävla arbetsmoral på det sättet, eller vad man ska kalla det för. Jag vet inte vad det är. Jag går hit och gör saker alltid typ. Det är som ett vanligt 9-to-5 för mig. Eller det är nog kanske också, och ska man gå djupare i det där, så kanske det är att jag måste göra det, för att det är workaholic. Jag flyr från något annat. Jag måste gå hit och jobba. Det spelar ingen roll, för om jag inte jobbar, då börjar jag tänka på något annat jobbigt skit som jag inte vill tänka på typ, eller någonting. Jag vet inte. Men hur som helst, jag går alltid hit. Jag jobbar alltid. Och även ibland, det kan vara långa perioder när jag tycker att allt jag gör är skit. Men nu är jag så pass erfaren. Jag har gått igenom så många sådana perioder och kommit ut på andra änden av sådana perioder. Så jag vet att för det mesta så brukar det liksom ljusna upp. om man kommer in i ett flow igen. Liksom. Men jag gör grejer. Mm. Även om jag tycker de grejerna jag gör är skit. Och sen kan det vara så att också det är någon jävla att man går in i någon slags kreativ depression. Att man känner att allt jag gör är skit just nu. Men jag gör det ändå. Och sen slänger jag det typ bara i en jävla hög på datorn eller någon annanstans och bara. Men sen kan man återvända till det när man är på ett bättre humör en annan dag. Och när man till och med har glömt helt bort. Mm. Jag brukar likna det vid att man är som jävla ekorre som gömmer nötter överallt. Jag kommer inte ihåg alla låtar jag gör. Jag gör säkert ett par låtar i veckan. Alltså, alltid. Mm. Och jag kommer inte ihåg dem. Och sen så kan man ibland bara så här, öppnar man en fil. Vad är det här för någon fil? Så öppnar man det så bara, satan, det här är ju bra. Det här kommer jag inte ens ihåg när jag gjort. Vad är det här? Augusti 2011. Ha, fan, det här är ju en grym låt. Så tar man upp den och liksom. Då kanske inte var så jävla dåligt, men man hade så här, man var inne i dåligt stim typ när man, ja. Att det känns som att allt är skit, men så kan väl alla människor gå igenom att liksom bara, ah, det här är ruttet, allt är ruttet, allt jag säger idag är dumt typ eller? Mm.
Och sen kan man lyssna på det dagen efter, ja. Eller tänka på det dagen efter om man har sagt det, bara fan, det där var ju
det,
var
kanske
ju
inte var så jävla dumt ändå, du vet. Man kanske bara var för hård mot sig själv typ.
Ja. Det är väl också någon sorts fara då att när man inte lyckas skapa någonting att är du väldigt hård mot dig själv?
Jag är jävligt hård mot mig själv. Men så här ser jag det. Att jag alltid skapar grejer. Jag gör alltid grejer. Men sen är jag hård mot mig själv som en slags filter sen. Vad jag släpper ifrån mig. Jag skulle inte släppa ut vad som helst bara. Jag tycker inte att allt jag gör är underbart. Jag släpper inte ifrån mig. Jag är jävligt hård och jävligt kritisk mot. Jag kan ju sitta och du vet, hålla på sen efteråt. Bara, liksom den där texten eller liksom bara så här, du vet jag som till en så här, när jag gjorde det här typ på våran sista Let's Big Bird skiva då gjorde jag ju för första gången den sjuka grejen att jag skrev en låt en svensk text. Jag skriver texter är alltid mycket svårare för mig än att skriva musik. Och jag kan skriva texter och jag tycker faktiskt helt oödmjukt så tycker jag faktiskt att några gånger har jag fått till det riktigt jävla bra också när jag skriver texter. Men det sitter alltid jävligt långt inne. Det är jävligt mycket ångest. Det är liksom, om jag får ihop fyra rader av text som jag tycker är bra så ligger det liksom en hel jävla regnskog av papper i papperskorgen av hopskrynklade fuck-ups liksom. Och försök på vägen. Och det är så mycket självförakt i det där. När man försöker skriva, alltså det är det värsta jag vet. Man kan skriva en dålig melodi, det är inte så farligt. Men om du skriver en dålig textrad, det blir så jävla naket och självutlämnande. Om du skriver en dålig textrad, det är som att det här är ett fysiskt kvitto på hur dålig och dum i huvudet människa du är själv. Det blir så jävla jobbigt om man är en självkritisk person. Så att krysta ut sig som texter liksom. Men samtidigt är det väldigt belönande när man, för mig. Jag känner att det är helt fantastiskt när man, om jag lyckas göra någonting som jag känner, fan, jag lyckades sätta finger på en känsla eller uttrycka någonting som var liksom viktigt för mig att uttrycka och som jag inte kan uttrycka på något annat sätt. Och ihop med melodin, ja, det blev liksom helt perfekt. Och när jag får till något sånt, det är ju liksom, det är som en, ja, det är ju
alltid det, när man,
det är ju toppen,
när man
tar, alltså, det är bästa.
När man tar den största risken, då finns det ju mest att vinna också.
Ja, verkligen.
Och där är ju ett väldigt risktagande att det här kan gå åt ena eller andra hållet liksom.
Ja visst, bara den grejen. Det var så mycket ångest för mig den grejen att sitta och sjunga den där skiten sen också. Jag som inte ens kan sjunga typ. Eller kan sjunga, men jag har inte varit sångare förut. Jag har alltid sjungit körat eller liksom så. Men att så här, gör den grejen också så här, ta steget fram och fronta liksom musiken själv med min egen röst. Jag har ju skrivit texter och sånt till Caesars och Teddy Bears och allting. Men jag har aldrig framfört dem själv. Jag har alltid stått lite bakom. Det är ett filter emellan liksom på något sätt där. Om man tar bort det filtret och själv går fram till micken och sjunga skiten. Och sen tar du bort det andra filtret som är språkfiltret. Att det inte är på engelska längre. Det är också alltid någon slags lite så här dimma, lite filter, ja. Av att det är inte mitt eget språk. Så här. Men det blir så jävla naket när det är på svenska och när man sjunger det själv. Så det var ju helt knäckande. Mm. Men där var ju liksom 95 000... misslyckade försök som ligger i papperskorgen innan man till slut. Så jag är jävligt självkritisk som svar på din fråga, ja. För att knyta an det här efter den här långa
du har ju jobbat med en person som skriver väldigt mycket texter på svenska och som väldigt många uppskattar, Håkan Hellström, på två skivor där. Hur var det där samarbetet?
Sjukt kul och sjukt bra. Måste jag säga. Det är ju fan två plattor som vi har gjort tillsammans som jag är jävligt stolt och glad över att ha liksom i bagaget typ, att ha gjort. Håkan och jag har ju typ känt varandra jättelänge innan vi började jobba ihop så här. Så samarbetet kom till av att han bad mig remixa en av hans låtar, tror jag. Så gjorde vi en remix, så gjorde en remix på den, Klubbland. Och sen så skulle vi göra en B-sida till den singen, tror jag var, eller något sånt där. Då gjorde vi en låt tillsammans. Och det var För sent vid Edelweiss. Mm. Och han blev jävligt nöjd med den och jag tyckte det var jävligt kul. Jag tror vi båda tyckte, vi hade så här lite liknande temperament också, mm. sådär. Någon slags rastlös, bara snabbt och fort och så här. Gå på mycket, gå på energi och entusiasm och liksom så här. Och sen gillar vi liksom mycket samma saker. Vi gillar samma sound och liksom samma liksom idé om liksom arrangemang och ljudvärld. Så där. Så det var jävligt kul och jag tror våra så här temperament passar varandra jävligt bra också. Ja. Vi hade jävligt bara spruta liksom mm. energi och kreativitet när vi var i samma rum. Och det är bara jävligt givande, jävligt kul.
Det finns, det är någon story här om vem det var utav er som sa att, eller att Håkan ville köra in någon sång, han skulle vara naken.
Ja.
Hur, vad var det med grejer med det?
Eller är det bara i pressen? Och det tror jag vi så. Mest gjorde för när folk intervjuade mig om hur det var att jobba med Håkan. Och ja. Folk frågade Håkan hur det var att jobba med Jocke. Och jag tror det mest var som ett spel mellan oss två. Och jag, när någon frågade mig hur det var att jobba med Håkan, då visste jag att Håkan skulle läsa det sen.
Ah, ja.
Så då ljög jag och hittade på en massa skit om hur dum i huvudet han var och vilka jävla fucked up grejer han gjorde. Sen gjorde han samma sak mot mig, tror jag.
Ja.
Så det var mest någonting som vi använde, typ vi använde pressen för att så här, skämta med varandra. Typ. Om man ska vara en lögnare, då måste man ha gott minne så man kommer ihåg vad man har ljugit sen.
Ja. Ja.
Jag kommer inte ens ihåg vad vi har sagt för jävla story, så jag kan inte säga vad som är sant och osant i det där heller. Jag vet inte. Om vi har varit nakna, det har vi säkert varit många gånger här, både han och jag. Men det brukar inte behövas mycket tvång för att det ska hända, om man säger så.
Om vi nu går från det här stora med Håkan till lite mindre grejer. Paddan och hunden.
Mm.
Berätta om detta rätt lilla projekt, om man får säga så.
Ja, det är mitt och Jockums projekt, Jockum Nordström då. Mm. Jockum är ju gammal kompis med helt enkelt. Han och jag träffades när han gjorde så jävla coola illustrationer. Han brukade göra illustrationer varje vecka, så var det recensioner av skivor i DN. Mm. Och Jockum hade jobbet att göra illustrationer till de recensionerna. Mm. Så det var så, det var en av de första gångerna som jag kom i kontakt med hans bilder typ. Jag hade sett lite av hans prylar i och för sig hos en polare som heter Peter Almberg också, som var kompis med Jocke, som hade köpt lite grejer av honom, bland annat en oljemålning med en cowboy på och sånt där som jag hade sett uppe hos Peter Almberg, som hade, ja det här är Jocke Nordström, han är jävligt cool, så jag tycker han har en häftig tavla och så, men vi hade aldrig träffats. Och sen var det, så hade jag sett hans illustrationer och tyckte de var jävligt coola idén då till skivor och sådär. Fortfarande är det, jag tycker de är helt fantastiska, många av de där bilderna som han har gjort. Men och då var det faktiskt Isses idé, som jobbade med Caesars och som, ja, jag nämnde tidigare, Isses som startade upp Dolores Records och som, ja, upptäckte Håkan, eller mer eller mindre skapade Håkan som soloartist tillsammans med Håkan, och liksom han gav ut de första Caesars grejerna han gav ut liksom Teddy Bears första prylar. Vi jobbar med honom igen nu med Teddy Bears, liksom 2015 kommer vi släppa prylar på genom honom igen, så här. Så han har alltid också varit en tight vän till mig, även om vi inte har spelat tillsammans, så har han varit liksom en slags, ja, kreativt bollplank och liksom verkligen så här grym liksom och bolla idéer med och få, vi har grym inspiration och som och är bra vän liksom. Vi har alltid varit polare alla år. Men det var hans idé då, för han jobbade med Caesars. Ah, men Jockum Nordström, vi frågade honom om han kan göra skivomslaget. Ja, fan skitcoolt så här. Så träffades vi och när vi snackade om hur Caesars omslaget skulle se ut och hit och dit, så och blev polare helt enkelt över. Han Jockum är en grym snubbe liksom, och han älskar musik också. Så vi hade jättemycket gemensamt och blev vänner, började hänga, liksom umgås. Och sen gjorde han ju alla Caesars omslag. Han gjorde 5 stycken tror jag, eller något sånt där. Till alla våra skivor sen. Men sen började han och jag så här, du vet, vi bara hänga så här i studion här och fika och liksom käka lunch tillsammans, gå och dricka några bärs och sen gå här till studion och lyssna på skivor, så här, bara jamma ihop och så. Så gjorde lite så här inspelningar. Det var inte så mycket tanke bakom det heller. Vi gjorde några inspelningar. Sen var det så här, fan, ska vi inte släppa det här? Kan vi göra en skiva istället av allt det här? Ja, fan vad kul. Och sen hittade vi liksom på något, ja, att, ja men vi, vad heter han, Mattias Nilsson heter han, som har Kningdisk. Mm. Jag vet inte, han kände Jocko på något sätt och han var här någon gång, fick höra en inspelning. Ah, fan, kan vi inte göra ett album med det här? Mm. Så gav vi ut en skiva på Kningdisk då. Men det var jag och Jocko som satte ihop allting själva. Mm. Gjorde allting här i studion. Det är ju så här flummiga små ljudcollage och jam liksom som vi har gjort, och en del det är en skitfin skiva verkligen. Jag är jätteglad över den också. Men vi har aldrig spelat live liksom. Men vi funderar på, nu håller vi på att göra en skiva nummer två. Mm. Jag kommer ganska långt med det. Och vi funderar på om vi inte ska försöka göra lite spelningar också. Så här. Det vore ganska kul.
Mm. Skönt att jobba med både liksom det stora och det lilla. Och liksom...
Det är samma tycker jag. Allt det där. Det är bara liksom så här, olika projekt som man tycker är roligt att göra.
Mm. Och nu är du också... Fast med att startat upp skivbolaget Ingrid och sådana grejer.
Mm.
Och då måste man ju fråga, du gör ju alla de här grejerna. Blir du tät på det här?
Nej. Tät blir jag inte, men jag kan ju säga så här att jag är jävligt tacksam att jag tjänar så pass mycket pengar på att göra allt det här så att jag åtminstone kan fortsätta göra det. Alltså jag behöver inte typ ta ett jobb som liksom kassörska på ICA. För det skulle jag ju göra om jag behövde, och sen skulle jag ändå typ, men det skulle ju bara vara lite jobbigt, jag skulle behöva så här jobba 8 timmar om dagen och sen göra musiken på liksom fritiden.
Mm.
Nu har jag ju så lyckligt lottad att jag kan åtminstone hålla på med det här. Jag tjänar så mycket pengar på olika liksom projekt. Vissa projekt går med förlust, andra kanske går med lite vinst, och ibland måste jag göra en del jobb som är mera inom citationstecken jobb. Som kanske jag inte hade valt att göra om jag inte hade tjänat pengar på dem. Men det är ändå livförbannat. Det är ganska det är ganska hyfsat att ha som ett vanligt kneg att liksom hålla på och göra musik. Så tät vet jag. Jag har världens sämsta koll på ekonomi och siffror. Och så här. Det är kanske om man gör en lista över de 2000 viktigaste sakerna i mitt liv så är inte den ens med där. Så jag har inte ens koll på typ hur min ekonomi ser ut. Jag vet att jag har inte så mycket utgifter. Jag köper skivor typ och musikinstrument. Men jag har ingen bil, jag har ingen körkort, jag har ingen dyr lägenhet, jag har ingen liksom... Jag lägger allting, pumpar in allting tillbaks in i musiken så att jag liksom skiter i det. Så länge inte mina barn behöver gå utan kläder på kroppen så är det lugnt. Jag är inte rik, men jag är rik på att jag får göra det jag tycker är kul.
Mm. Vi började, ska avrunda det här lite. Vi började med att prata om dina senaste 24 timmar. Där lite. Om du skulle titta lite framåt. Om 10 år. Vad hoppas du att du gör då? Jag tänker att det är någonting med musik. Men har du någon sån här... Tänker du så långt överhuvudtaget?
Jag tänker så långt. Särskilt nu. Liksom, typ, som sagt, jag är 44 bast, jag börjar bli så gammal. Jag börjar liksom tänka så här, fan. Jag börjar se någon slags så här, ja, där är slutet på allt. Hela livet typ så här, hur fan. Om 10 år tänker jag att jag liksom är... Jag vill bara, du vet, spela. Jag vill typ så här, stå på en scen om 10 år. Och bara som du vet, så här, trädgräs och stenar. Bara köra på. Bara stå och lira som Bosse Skoglund, du vet. Han lirar fortfarande, han är Sveriges bästa trummis. Han är liksom, vad fan är han? 70-80 bast. Mm. Det är liksom, det är drömmen för mig. Typ så här, bara fortsätta spela. Jag behöver inte liksom, det är också så här, musiken är typ det viktiga för mig. Det där med typ röka crack och ligga med groupies, det är liksom, det är inte viktigt för mig. Men att spela liksom, och det, spela kan man göra fast man är 90 bast typ. Men man kanske inte kan röka crack och ligga med groupies, men det är liksom, fan, det är skit, det är lugnt om det är över liksom. Det är spänt och stor roll. Den grejen jag är rätt färdig med. Men spela och hålla på, det är som, du vet, det är så här, jag hörde någon grej om så här hjärnforskare, så här neuroforskare liksom, Så man hade tittat på hjärnan så här, och hur olika centra funkar när vi gör olika saker och så här. Och just så här, om du till exempel så här, om du spelar musik så här, ja, då tänds den grejen upp så här. Och om du kanske när du liksom spelar schack, då tänds det centrat upp. Eller när du, om du ska typ så här ägna dig åt någon fysisk aktivitet, till exempel jonglera med en fotboll, då tänds den delen av hjärnan upp. Och så har de tittat på just här, att spela musik tillsammans med andra människor. Det är så här, interagera med en annan person och samtidigt spela musik och så. Det var tydligen så här, du vet, det var som att de hade fått jävla jackpot på den där jävla mätmaskinen. Det var som bara tändes upp som jävla julgran hela hjärnan, du vet. Alla sen började det bara spraka och gnistra i hela hjärnan. Så man hajar ju den grejen, varför det är så här, varför det är så kul att spela musik. Det är som att det är typ att ha sex, det är typ samma sak. Alltså för hjärnan, den bara tändes upp som en jävla regnbågsfärgad julgran där inne. Och då fattar man ju, det är en mäktig grej. Men det fattar man ju själv. Det är ett sätt att en ordlös kommunikation mellan människor. Och man gör en grej tillsammans. Du spelar det, jag spelar det. Bam, bam, bam. Det händer där och då i stunden. Det är magiskt.